Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 349. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hej, hej!
Hej! Hoj, hoj!
I talande stund 16 dagar till den allsvenska premiären. Känner ni det?
Nej. Det var lite vårkänsla idag. Lite grann var det kanske.
Hur som helst så får allsvenskan faktiskt vänta ett litet tag till, för nu ska vi prata om lite andra saker. Till exempel Martin Olssons långa avstängning, Pontus Janssons landslagsbesked och andra blågula frågor med MFF-relevans. Vi ska blicka framåt mot cupsemifinalen mot Halmstad, men allra först så ska vi ta MFFs kvartsfinal mot Norrköping i mål.
Många trodde kanske att den var slut, men det är den alltså inte.
Nej, den lever fortfarande. IFK Norrköping gjorde ju i princip mål i matchens första och sista minut. Däremellan så var det snudd på total MFF-dominans, och eftersom slutresultatet skrevs till 5-2 så hade jag en ambition om att vi skulle prata om fem saker som var positiva för MFF och två som var negativa. Sen aviserade ni vad ni ville prata om, och det gick inte matematiken alls.
Nej, men du får ta bort. Jag tänkte att du sållar och stryker.
Jag har försökt slå ihop lite punkter och vi ser om vi lyckas. Men jag tänkte att vi skulle börja med de positiva sakerna. Och här får ni samsas om en punkt, eftersom ni båda vill prata om mål i lite olika, ur lite olika aspekter. Fredrik, du vill specifikt prata om kvitteringen till 1-1, men ja. Max tar ett helhetsgrepp. Men du får börja då, Fredrik.
Så Max pratar om mål i allmänhet och jag om ett mål i synnerhet. Ja. Ja, men jag tycker att Malmö FFs 1-1-mål är liksom en studie i briljans och en bild av vad Henrik Rydström vill åstadkomma, vill att hans lag ska åstadkomma. Och det är, alltså, det är ju lite tråkigt att förklara i poddform, man vill ju hellre ha rörligt då, men det kan vi ju tyvärr inte erbjuda våra lyssnare. Så att det är alltså Stryger Larsen som kastar ett inkast till Lasse Berg Jonsson som spelar tillbaka bollen, och han har alltså två Pekingspelare i sin absoluta närhet. Han spelar tillbaka på ett tillslag, söker ny position, får tillbaka bollen ganska snabbt igen, och så en snabb tvåfotare som passar bollen vidare förbi Otto Rosengren som liksom screenar sin försvarare till Sebastian Jörgensen som kommer helt fri och rullar in bollen i bortre på ett väldigt tydligt sätt. Och detta, man tar sig alltså ur den här väldigt, väldigt, väldigt tillknäppta situationen trots att man är i ett numerärt underläge 5-4. Och det finns liksom inget... Det finns liksom inget invant mönster som gör att MFF kan hantera den här situationen. Det är liksom inte en spelövning som man har nött in. Tidigare genom MFF-historien så hade väl funnits exempel på tränare som vill att man ska anfalla på tre sätt. Det var väl inte Roy Hodgson som sa det? Som att man i ett lag, när man tar över ett lag som har haft det svårt, så ska man liksom lära dem tre olika anfallsmodeller, kör stenhårt på det och hoppas man vänder en trend. Det här är ju liksom raka motsatsen till det. Se vad som erbjuds i varje given stund. Och till exempel om man tittar på Otto Rosengren, så tror ju han först att Lasse Berg Jonssons djupledsboll är till honom, men det blir ändå något väldigt bra av den situationen. Och MFF tränar ju mycket så här också, i högt tempo på små ytor med få tillslag, och detta är ju en effekt av det. Man har liksom, ja, där borta står målet, vi ska ta oss det, vi får se hur vi gör, rör vi oss och tänker tillsammans så ska det gå. Och ja, så såg det ut.
Ja. Du kan få ta över där, Max. Vill du prata mer om just det målet, eller du tar de andra kanske?
Nej, men jag tar det lite mer generellt. Och ja. Jag kan inte säga mycket mer om det målet.
Nej, det är
inte så mycket att tillägga.
Det finns inga bilder kvar att måla där.
Nej, men på något sätt så tyckte jag att generellt det var bra fotbollsmål, flera av målen. Alltså det var liksom någonting som lossnade, om jag ska uttrycka det så. Jag har ju hånat Sebastian Jörgensen mycket för hans enbenthet. Nu gjorde han alltså en superchip med högerfoten. Helt oväntat.
Det var ju två väldigt fina. Det första var ju med vänster, men det var ju två väldigt bra avslut.
Ja, väldigt bra båda två. Alltså det var kul. Och likadant, det var, även om han inte gjorde större avtryck i övrigt, så den nya norske vännen nickade ju in på ett suveränt sätt liksom, 3-1-målet. Och sen 4-1 har jag tappat lite nu, måste jag säga.
Det var Tahali.
Ja, Tahali som vrider in från andra hörnet. Men det jag egentligen vill nämna med är ju att man dessutom då får det mest spektakulära målet, som jag faktiskt inte kan minnas att jag har sett i Malmö eller i Allsvenskan, för när Tahali sprintar från i princip eget straffområde mot tomt mål och lägger in bollen. Det finns ju saker man undrar över. Det är ju framförallt Pontus Janssons vansinneslöpning bakom. Vad den egentligen innebar. För det hade ju inte varit bra att dra en baksida där i onödan.
Han kanske var sugen på att göra mål.
Det har jag som en punkt.
Vi återkommer
till den sen. Kommer den sen då. Men i vilket fall som helst. Det är ju, på något sätt är det lite roligt att få se ett sånt spektakulärt mål också. Och om man ska ta det lite mer allvarligt, så är det ju det är en viss, vad ska vi säga, teknik och finess av Tahali också att ta löpningen och ta chansen att göra det. Det finns säkert en och annan som hade tvekat och kanske fått en försvarare framför sig. Men han är medveten från första sekund att nu ska jag göra mer.
Alltså han hade ju en 10 meter till godo. Yeah. Så att yeah. Det var ju inte mycket att tveka på. Jag tänker också, jag vet, det är lite svårt att se på tv-bilderna exakt hur medvetet det är. Men det är ju, jag vill ändå tro lite grann att det är en medvetet slagen boll från Skogmar. Alltså att han inte bara panikrensar i det läget, utan han uppfattar ändå att Tahali har helt fritt mot mål och lägger en boll som går att använda.
Kan vara så. Och det jag egentligen vill koppla ihop målgörandet med det, för jag hoppas inte jag hade det som en separat punkt, det är också det faktum att man liksom spelar hela vägen in i mål. Man liksom lägger inte av vid 3-1, och, som man faktiskt har sett MFF ganska ofta göra.
Och en intressant sak som jag tänker att Rydström säkert var väldigt nöjd med är ju också att det var höga bollvinster på tre av de här, eller mål 2, 3 och 4 vann man ju bollen långt in på Norrköpings planhalva. I ett fall efter att precis ha tappat den, och så vann man tillbaka den direkt igen.
Och efter några mindre lyckade byten mot Varberg så får man ju väldigt god effekt på bytena i den här matchen. Och det säger ju någonting att liksom man kan sätta in Tahali i en sån här match. Och det är ju en klyscha också att det är liksom inte bara laget som startar, utan det är laget som avslutar matchen också, är lika viktigt. Och där man liksom även, det är därför man vill inkludera avbytarna på det sättet. Men i det här fallet så är det ju verkligen så att Tahali, de orkar ju inte Norrköping när han kommer in.
Vi går vidare. Nästa punkt, Max, då flyttar jag dig till mittfältet. Vad vill du prata om där?
Inom mittfältet?
Ja, jag tänker att du vill prata om Lasse Berg-Jonsson till att börja med.
Till att börja med, vi tar honom. Nej, men någonstans, LBJ, får han ju heta numera, som en gammal amerikansk president fick göra. Ja. Men jag tycker att han, vi har faktiskt sagt det flera gånger, och ni har väl hållit med den här våren, att han växer verkligen in i den här rollen, och det blir bättre och bättre och bättre. Det är en helt annan spelare än den vi såg i höstas. Och kommer ju att bli oerhört avgörande när Malmö utsätts för mer tryck med sitt sätt att vinna boll. Men också det här att han vänder ju spelet mycket snabbare nu än vad han gjorde i fjol.
Ja, det känns ju också som att det har fått en effekt, i alla fall i matchen mot Norrköping, att jag tyckte att Peña såg väldigt bra ut i den matchen också. Och det är klart att han gynnas ju förmodligen av att Berg-Jonsson liksom har hunnit komma in i det, så att det är mer samspel. Så för jag tyckte den nivån som Peña visade här mot Norrköping, då får man nästan gå tillbaka till hur det såg ut förra våren för att hitta de höjderna.
Ja, men det är väl den klassiska sydamerikanska tröga starten på en säsong.
Har vi mer då? En punkt som lite luddigt heter energi. Nu kan du få återuppta tråden om Pontus Jansson.
Så är det, ja. Nej, men den här, det är en klassisk idiotlöpning han tar här när Tahali sätter av mot ett öppet mål. som jag tycker skickar helt rätt signaler i det här skedet av säsongen. Kanske speciellt som det sett ut emellanåt mot både Öster och Varberg då. Många 33-åriga mittbackar med Premier League-erfarenhet hade ju kanske tänkt på det här stundande isbadet inne i omklädningsrummet. Det är 94 minuten och i en 4-2-ledning. Men när Malmö FF får en hörna emot sig så är ju Pontus Jansson är ju inte den som är näst längst upp i plan av MFF-spelarna. Men han bara bestämmer sig och kör. Och han hinner ju nästan också i kapp Norrköpings back som jagat Ali. Och jag vill liksom hävda, det är möjligt att jag drar lite för stora slutsatser av detta, men jag vill liksom att varje framgångsrikt lag måste innehålla den typen av dårskap när andra spelare ser att en sån erfaren spelare och vad ska man säga, åldrad spelare då beter sig på det viset, så då förstår man var ribban ligger någonstans, att det där är den typen av uppoffring man ska göra i det här laget, och för att så mycket ska man vara sugen, för jag antar att Pontus Jansson någonstans hoppas att Ali ska bli upphunden och lägga bollen åt sidan så han själv ska få göra mål. Och jag menar, det är ju älskvärt, för det är ju barnet i Pontus Jansson som sätter av där. Och det är jag svag för. Alltså.
Men det är den som, för de som såg försäsongens beep-test, så kommer ju inte det här som en överraskning.
Nej, så är det. Så är det.
Han fick in både barnet och åldrad, men åldrad var det inte att ta in då.
Nej, det var kanske inte. Han är 33, det får fortfarande klassas som ungt. Framförallt nu för tiden. Och för en mittback då.
När du ändå är igång där, Fredrik, så har du ju då Jens Stryger Larsen under energirubriken också.
Ja, nej, det är väl inte mycket mer än så att jag gillar vad jag ser av honom. En energispelare upp och ner i plan, väldigt stark i duellspelet och också väldigt rörlig. Vi såg ju Tinnerholm förvandlas till en mer playmaker under inledningen av förra säsongen, och de kvaliteterna hade man inte riktigt sett av honom tidigare. Kanske ganska mycket för att han har varit i USA när man inte har följt honom på samma sätt. Men han har liksom, vad ska man säga, blivit Tinnerholm 2.0, och Stryger Larsen ser ganska lik ut på många sätt. Liksom. Det finns nyanser i hur de beter sig på plan, såklart. Alla spelare är olika, men han är väldigt involverad i många situationer för MFF, och det var ju något som saknades under långa perioder förra året efter att Tinnerholm gick sönder då. Man hade inte riktigt det hotet på högerkanten, och jag tycker det ger MFF, och det kommer ge MFF ännu mer ju bättre man sätter sitt spel, en dimension till i anfallsspel.
Han ger absolut en trygghet, tycker jag. Det känns väldigt stabilt. Väldigt annorlunda mot Narcissa i spelare på den kanten, måste jag säga. Sen, om jag får knyta ihop
det med... Du vill ju komma med helhetsperspektivet igen, tänker jag. Om energi.
Men då kommer jag tillbaka egentligen till det här där jag var inne på innan. Att, alltså ett lag som säkrar cupsegern med 3-1-målet men ändå fortsätter att ånga på. Med den energin man visar då, med de spelare som kommer in... För det är klart att Taha Ali hade kanske inte tagit den löpningen om han hade spelat 89 minuter. Men alltså det tycker jag också var en väldigt viktig signal överhuvudtaget. Och vad ska vi säga, dessutom liksom, det fanns en glädje. De hade roligt när de spelade fotboll. Och jag hoppas att de kan ta med sig det direkt vidare till Halmstad-matchen nu. För att det här var ju lite, utan att jämföra själva spelet, så var det ju lite den känslan som man hade förra våren när det gick så bra för dem. De var lite ostoppbara i andra halvlek. Sen kan man alltid diskutera hur Norrköping var. Men jag är lite sån att jag tycker man får ta bort det. Man får ta det motstånd man har, och så får man bedöma insatserna.
Jag ska bara lägga till där om Stryger Larsen. Han tappade ju faktiskt sin landslagsplats här nu när Danmark tog ut sin trupp i tisdags, tror jag det var. Då var han inte med. Han var med samlingen innan det, och det är väl kanske en bild av hur man ser på den, att gå till Allsvenskan i Danmark. Och ska jag lägga till också då i där att Derek Cornelius är iväg med Kanada. De spelar en avgörande playoff-match mot Trinidad och Tobago om att få spela i Copa America i sommar. Ibland får ju även de nordamerikanska lagen vara med i den sydamerikanska turneringen. När de firade... Det var inte ett 100-årsjubileum man firade. Det var något annat jubileum. Ja. Copa America firade 2016. Då var ju också nordamerikanska lag med. Men nu är det så igen, och jag antar att det har för att förbereda sig för VM 2026 som går i just Mexiko, USA och Kanada. Viktig match för honom. Sen är Sergio Peña med i Peru. Det var allt.
Det var allt. Slut på den rapporten.
Ja, vi kanske återkommer med lite landslag också.
Kan vi göra.
Då går vi nu alltså.
Eller, ja, nej. Bra, vi är klara. Max, publiksiffran vill du prata om.
Ja.
Vad var den egentligen?
Nej, det var nog de 10 800 eller vad det var som redovisades faktiskt. Nej, men jag vill faktiskt referera till kollega Ole Törner i det här fallet. Han har en jäkel på att hålla reda på siffror. Och man ser, vad ska man säga, uttrycka det att kuppens ganska dystra historia glömmer vi kanske bort publikt och tittar. Vi har pratat så mycket om att MFF aldrig vann kuppen. Men det är faktiskt så att det här var den sjätte högsta publiksiffran i Malmö på en kuppmatch någonsin. Den högsta är då när de mötte Häcken i finalen 2016, va? Och förlorade. Sen de matcherna som ligger mellan den och Norrköpings match nu är samtliga från 40-talet och en precis in på 50-talet. Och de ligger runt 10 000 ungefär, de flesta. Så att det, i det perspektivet så vi som kanske börjar bli bortskämda, och det finns ju andra saker bakom, vi har diskuterat biljettpriser och så vidare, så är ju egentligen 10 000 åskådare på en cupmatch i mars månad en väldigt bra siffra.
Jag tycker det här är en quick step alltså. Eller vad är det heter när man byter riktning? Det var ju inte så länge sedan vi kritiserade. Jag känner att jag måste stå fast där. Jag tycker det är för dåligt med 10 000. Jag tycker man ska ha fullsatt. Speciellt som fullsatt nu är väl bara 15 000 tror jag. Att de bygger om borta sektionen. Så man kan ta full kapacitet då.
Nej, men man ska liksom modifiera det till, alltså, i ett, någon sorts perspektiv av historien. Så kan man kanske inte vara lika tuff mot den publiksiffran trots allt. Man glömmer väl gärna att hela 90-talet på kuppen var väl nästan nedlagd ett tag till och med. Men att det har varit otroligt dåliga siffror,
ja,
alltså, på gamla
Malmö stadion. Ja, fast då var det otroligt dåliga siffror i allsvenskan.
Ja.
Så att det är inte riktigt, alltså,
nej, man tänker
lite jämför äpplen och päron,
ja, men man tänker 80-talet när Malmö var, 70-80-talet när Malmö var bra.
Ja, där, men det var ju ingen publik i allsvenskan då.
Jo, det var
det. Nej, det var det inte.
70-talet var det publik.
Ja, på 70-talet. Det var, jag tror att du minns det är lite rosenskimrande, Max. Jag minns, jag var på när MFF mötte Inter i Europacupen, ska vi säga, 89 måste det ha varit, ja. Då var det, tror jag, 19 000 åskådare på Malmö stadion. Och jag var i chocktillstånd. Alltså det var ju liksom tre gånger så mycket folk som jag någonsin hade sett på Malmö stadion. Så 80-talet var verkligen ingen glansperiod publikmässigt heller. Vill jag bara påpeka. 70-talet kan jag inte uttala mig om.
Ja, 70-talet var en helt annan tid på många sätt och vis. Nej, men jag tror ni missförstår, eller förstår mig rätt, att man får sätta lite i ett perspektiv av vad det har varit. Sen i grunden så kan jag också tycka, och då tror jag fortfarande biljettpriser till exempel, och att man ska tänka om med sådana saker, att det hade varit bättre att få in nya åskådare istället för att ha tomma platser.
Ja. Sen är det ju så, det här, eftersom vi ger Svenska Fotbollförbundet ganska mycket kritik emellanåt, så får man ju en gång säga att med kuppen, där gjorde de rätt.
Ja, där hittade de någonting.
Jag är nästan lite inne på om man borde förändra konceptet igen. Jag tycker egentligen, om man ska se strikt, vad ska man säga, showbiz-aktigt på det, lite amerikanskt kanske, så är det är lite för många ointressanta matcher i Svenska Cupen. Gruppspelet, för vissa lag är det ju dött ganska fort. Och där vill man egentligen kanske hellre ha rena utslagsmatcher. Sen är ju det här komprimerade formatet att alltid avgörs under en månads tid egentligen, gör ju att det blir... Det går rätt snabbt ändå. Och det finns alltid någon match som gäller någonting. Men det är liksom, IFK Luleå-uppstickarna kan ju skrälla någon gång. Men det betyder ju egentligen ingenting eftersom de ska möta två lag till i en grupp. Så att deras skrällar betyder väldigt lite. Det hade varit roligt med något sånt där, ja, men som man ofta ser i FA-cupen. Något sånt ängagäng som slår ut de stora lagen. Det går man lite miste om i cupen om man tittar på...
Ja, det är
som når kvartsfinaler och så.
Ont om vebröd nu för tiden.
Mm.
Så är det ju. Ja, har ni några fler positiva punkter som ni vill...
Ja, du har ju dem.
Ja, jag har dem. Ja, men jag vet inte riktigt här vad vi ska... Alltså, jag tänker att en positiv sak för MFF i den här matchen var ju ändå de trendbrotten man fick se framåt. Alltså, Erik Botheim fick knoppa in en boll. Han är ju fortfarande... en ganska bra bit från formen får man förmoda, men det känns ändå som att det finns tydliga tecken på att han är allt oftare på rätt plats eller i närheten av rätt plats. Och att han fick göra mål, det betyder ju uppenbarligen väldigt mycket för honom. Det såg man ju. Och Sebastian Jörgensen också, han har ju inte, jag vet inte, hade han några fler avslut i den här matchen? Eller var det de två? För att han har ofta,
kan ha haft ett team, men
han kan, hans problem har ju ofta varit att han har vridit och vänt och försökt lägga över dem på vänstern och inte fått igenom några avslut. Nu får han i princip två lägen och gör två väldigt fina mål. Så att det känns ju som att det skulle kunna komma mer från båda dem.
Nej, men det du säger om Botheim tycker jag är viktigt också, för att han hade ju en nick som han borde satt i första halvlek, men han var ju där ju. Det är ju det stora problemet, är ju spelare som liksom inte är där, och det är väl det vi brukar prata mest om när det kommer sådana perioder. Så att överhuvudtaget så var ju påkopplingen var ju väldigt stark hos många spelare.
Nästan hela matchen.
Nästan hela matchen. Okay. Ja, det, så är det, men om man någonstans ska se en helhet så tycker jag ju att även Otto Rosengren liksom tar små steg framåt hela tiden. Det händer mycket just nu. Det känns spännande.
Sista ordet här på den positiva sidan, Fredrik. Vad har du att komma med?
Ja, nu ska jag presentera det här som att det är något jag har tänkt på själv. Men jag har ju faktiskt egentligen snott idén från dig för några veckor sedan och räknat, lagt till några målskyttar. Då, för det är så att på MFF på 4 matcher nu är uppe i 11 målskyttar. Det får man ändå betrakta som en ganska rejäl siffra, framförallt så här tidigt i säsongen. Jag gick till Malmö FFs pressträff här på onsdagen och frågade Rydström om hur han ser på det. Då lät det så här.
Ja, men det är väl ett tecken på att vi har skiftat rätt många spelare och sen har de levererat. Så det är väl ett tecken på egentligen vad vi är i säsongen, att vi inte, som jag också varit inne på, vi har inte en satt elva som spelar vecka ut och vecka in som andra lag kanske gör just nu. Vi skiftade ju på en hel del positioner nu senast. Vi kommer antagligen skifta på en del positioner till nästa helg. Sen är det ju inte automatiskt så att alla de gör mål för den sakens skull. Men om jag ska då hobbyanalysera så kan det vara en följd av att vi inte har fixerade. Ja, vi har väl en nia som är någonstans rätt i ett område nästan alltid. Men annars så dyker spelare upp i lite olika positioner och det tror jag ökar möjligheten att fler också gör mål. Och det tredje då är väl att vi har många bra spelare som kan göra mål.
Vill man hellre ha det så än en spelare som gör väldigt mycket mål?
Ja, om vi har en spelare som gör mycket mål så kommer jag säga att då får du att fan, det är skitbra. För det är, men det är klart att det blir svårare. Dels att du inte är beroende av att en spelare är i form eller levererar. Och dels då ju att det är tuffare för motståndarna att hitta sätt att ta bort det. Det är ju inte negativt, men har du någon som gör mycket mål så blir ju det också någonting som motståndarna kan vara rädda för, som du kan utnyttja. Har du inte det så det blir någonstans, vi blir som ett sånt där stealth-plan som flyger lite under radarn.
Reflektioner på detta?
Ja, Rydström tillade ju sen också att han tror att MFF årets MFF slår fjolårets MFF i antal målskyttar. Då hade man 16 stycken. Nu har man ju lite hjälp att det kommer spelas fler matcher för man ska spela i Europa också. Vi har ju offensiva pjäser som Christiansen, Berg, Rex, Hugo Bolin. Har inte gjort något mål. Och Derek Cornelius brukar ofta skalla säkert in något mål. Ja, mycket talar för det.
Jag känner bara att jag borde reagerat på det här också egentligen, för att jag vet med mig att jag har gnällt i flera år på att det har varit för få spelare som har varit hot och målskyttare i Malmö FF. Så att jag tvivlar inte så mycket som Rydström gjorde i sin långa utläggning där, utan där han liksom vände på steken, utan jag tror det är jätteviktigt för Malmö FF att man har många hot och att många olika målskyttar, för att det gör det mycket svårare för motståndarna. Både i allsvenskan och kanske i ett Europaspel längre fram.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga, vad hände? Han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Då har vi kommit upp i åtminstone 5 positiva punkter. Jag tror det blev kanske 7 i slutet.
De kunde gjort 7.
Ja, de kunde gjort 7. Då har vi 2 negativa kvar. Och då skulle jag först vilja prata om det som hände allra först. Det vill säga starten. MFF hade ju egentligen aldrig bollen innan det stod 0-1. Och man funderar lite grann på med det som vi har pratat om tidigare om påkoppling och intensitet. Hur lång tid de hade behövt för att vakna om det inte hade blivit mål direkt. Och jag kände också att det fanns lite sådana antydningar. Jag tycker att det var ju väldigt passivt i mitt försvaret på det målet. Och det fanns också lite sådana antydningar här och var med försvarsspelet i de fåtal fallen Norrköping stack upp. Att det var lite si och så med intensiteten. Jag tycker till exempel att Derek Cornelius spelade ett försvarsspel som han försökte göra väldigt svåra saker. Gå in och peta undan bollar och grejer istället för att liksom använda kroppen och spela så att säga tråkigt försvarsspel. Sen såg det mycket bättre ut i andra halvlek, så jag tror att det kanske sades ett och annat ord om det. Fredrik, du lite liksom, vad ska man säga, relaterat till det, så tycker du att effektiviteten också kunde varit lite bättre?
Ja, det var ju liksom den allmänna uppfattningen efter matchen var ju nästan som att man behöver inte spela allsvenskan i år, för Malmö FF är mer eller mindre klara mästare, och det här är ett spel som man aldrig har sett förut, så otroligt bra det är.
Det är samma små duttande som fick mycket kritik för en vecka sedan.
Ja, precis. Man glömmer rätt det att det var inte sprudlat i kuppen. Men som Rydström var inne på i sin långa utläggning också, så kanske MFF bygger ett spel som ska funka lite mer på sikt snarare än vad just bäst här i mars. Det sa å andra sidan Milos Milojevic också. Det blev inte så bra med det. Men nu tror jag att MFF är på en annan plats än vad man var för 2 år sedan, så det om det. Men trots där all dominans som ju de facto var, så lever den här matchen fram till den 77:e minuten då Sebastian Jörgensen sätter 3-1. Jag tycker att man ska kunna döda den snabbare med så stort bollinnehav. Och fram till 72:a minuten så står det ju till och med 1-1. Så ja, en motståndare som är så pass svag och som går på knäna, tack vare att MFF kör slut på dem förstås. Men ja, jag tycker att man ska, det ska inte leva så länge. Helt enkelt.
Hur bra var eller dåligt var motståndet då? Är ju relevant både för att utvärdera MFFs insats men också till den allsvenska premiären.
Ja, men Norrköping var ju inte värst. Det var de inte. Men när man tittar i bakåt så gjorde de ingen bra säsong i fjol heller. Och, känns som att de har förändrat en hel del. Så att jag trodde ju att de skulle vara farligare framåt med Totte Nyman och Tröstason. Men nu Tröstason hamnade ju i någon sorts gnällperiod och kom inte alls in i det, och Nyman blev rätt isolerad.
Andreas Alm kom ju till Malmö med en ganska naiv matchplan. Jag vet inte riktigt vad han var ute efter, om de skulle spela ut MFF, vad de tänkte. Det funkar inte att göra så liksom. Då kan det lätt bli 5 i baken.
Men därmed så det som var, och nu pratar vi ju ändå lite mindre just, men jag tycker inte det känns riktigt som att Pontus Jansson och Cornelius är riktigt samspelta nu. De spelar lite var för sig på något sätt. Det är liksom inte, jag tycker att de är så bra så att det borde flyta bättre mellan dem. Och målet är väl kanske lite ett sånt exempel där båda två liksom lite halvhjärtat att gå framåt och ska väl ställa offside, men ingen har liksom den där ögonen i nacken känslan.
Sen är det lite oklart just i den situationen vem som har målskyttet. Jag tror det är nog kanske egentligen någon från mittfältet som borde ha plockat upp honom. Men hela agerandet där är ju liksom obeslutsamt ju.
Mm. Ja, för det är ju fortfarande så att när man tittar på pappret om de kan köra med den här. Nu tycker jag inte Busanello har nått upp till sin nivå riktigt nu. Men alltså den fyrbackslinjen med Busanello, Jansson, Cornelius och Stryger Larsen, den är ju landslagsmässig skulle jag vilja säga, liksom rakt av.
Så vad det tycker jag ju att Busanello, det var ju ett klart kliv i rätt riktning den här matchen. Det såg ju lite mer ut som det man fick se förra året. Om vi då blickar framåt så väntar alltså semifinal i Halmstad på lördag och Henrik Rydström öppnade redan inför kvarten för att Anders Christiansen skulle kunna spela i en eventuell semifinal. Så ska han spela? Bör han spela? Behöver han spela?
Ja, det får väl nästan matchen visa. Det kan ju mycket väl vara så att den går till förlängning och att slänga in Anders Christiansen i en andra förlängningshalvlek och veta att man har honom med sig in i en möjlig straffläggning är ju säkert en moralhöjare för laget. Behöver inte vara taktiskt fel och ge honom några minuter och känna att det går åt rätt håll. Och han sa ju själv att han någonstans har startat om säsongen så att med tanke på när han sa det så ska vi se, det blir i början av februari så att han borde ju någonstans vara i slutet av januari, början av februari nu rent försäsongsmässigt då. Och då är det ju läge för de första matcherna, de första minuterna. Så att, är han fräsch så är det nog inte fel. Så med reservation för att om Malmö FF lägger in en träningsmatch även helgen efter, det tror jag inte man kommer göra. Det finns ingen sån inbokad, var beskedet igår. Men gör man det så kanske det är smartare att spara oss till den.
Annars är det ju som du säger liksom lite läge att varva upp inför den allsvenska starten.
Nej, men det svåra är ju att även om det ser bra ut med oss nu så vi har ju inte full status på honom. Liksom, vi får ju inte veta allt hur han mår egentligen så att säga, med hur han liksom, fysiskt har kommit tillbaka. Men jag håller väl med om att alltså, är han fit för fight så bör han ju ha speltid nu. Och frågan är om inte det är bättre att starta matchen och gå ut än att komma in i ett ansträngt läge eller ett avgjort läge. Jag vet inte. Jag tycker nästan det känns bättre om han är kapabel till det, att han faktiskt startar. Jag vet inte riktigt hur man ska tänka, för att det är ju så att Örjans Wall har ju riktigt i gräsmatta. Och det hänger ju lite grann på hur den ser ut också. Jag skulle inte vilja skicka ut honom på konstgräs, men absolut inte på en riktigt dålig gräsplan. Örjans Wall brukar ha en rätt fin matta som jag minns det, i alla fall.
I alla fall, den har ju haft en tendens att vara väldigt tungsprungen på höstarna.
På höstarna, ja. Och det jag tänker nu, den ligger ju väldigt nära ån.
Nissan.
Nissan, ja. Mm. Så att det har ju regnat väldigt mycket. Så man vet ju liksom inte riktigt hur förhållandena är där. Så att jag tycker det är en parameter också faktiskt hur planen ser ut där uppe.
Tack för den agronomiska utvecklingen. Ja, det är relevant.
Och så kommer vi ihåg, lagar ni, äta vi, så har ni ordningen på åarna i Halland. Så på en söder.
Men utöver en tungsprungen matta, förmodat tungsprungen matta, vad kan man annars förvänta sig, Fredrik? Och ett defensivt viktat Magnus Haglund / Pelle Olsson-lag.
Ja, men jag ser väl framför mig någon slags repris på fjolårets Holmgång. Som avgjordes sent av Patrud Seidio. Den kan ju inte sluta på exakt samma sätt då, med tanke på att den spelaren inte längre finns. Men lite samma matchbild. Ett Halmstad som försöker ligga kompakt, tätt och göra det svårt för MFF. Och ett MFF som försöker vara konstruktivt och fylla på.
Jag tror det är jätteviktigt att MFF fortsätter på linjen. Man har varit, som jag tycker man har visat nu, att man använder hela fotbollsplanen. Och anfaller även på högersidan och liksom, även om man kör samma typ av spel. Därför att det drar ju sönder motståndarna. Det gör det ju svårare för motståndarna att bevaka. Det har ju ärligt talat varit i de första cupmatcherna varit väldigt förutsägbart att man bara slitit på vänsterkanten.
Men vad man ska säga är väl att Halmstad gjorde ju en bra sista bortamatch mot Värnamo då, och tog en plats i kvartsfinalen. Och Värnamo går väl, om man med lite välvilja att beskriva, som ett MFF light. Så att de känner ju igen typen av spelande lag och har väl en hygglig vana med man tar sig an.
Det var väl en hyfsad insats också, slut BP i kvartsfinalen.
Svår bortamatch.
Eftersom du var där uppe.
En sista fråga innan vi går vidare. Då, med tanke på Anders Christiansens eventuella medverkan, så har vi ju redan pratat det här om det faktum att Lasse Berg Jonsson och Sebastian Jörgensen ger ett annat intryck än i fjol. Erik Botheim varvar sannolikt upp. Anton Tinnerholm är på väg tillbaka. Och Christiansen, Oliver Berg och Stefano Vecchia har i princip inte spelat alls. Ska man vara orolig för spänningen i Allsvenskan det här året?
Absolut inte. Varför skulle man vara det innan de börjat? Nej, men jag, det är ganska sällan ett lag är suveränt och rycker ifrån i Allsvenskan. Och Malmö har ett som man kan tippa och hoppas ett långt Europaspel framför sig också. Nå, det är ju sig visat, rätt ofta visat sig vara gynnsamt på Allsvenskan de flesta gångerna, men jag tror att det är lag som kommer att matcha. Sen är det väl lite oklart vem, så det känns ju inte som det är så många som kanske är med och där uppe och slåss.
Man ska inte dra så för stora växlar av att lag som åkte ur kuppen, både Elfsborg och Häcken, och så, nej, det var inga imponerande gruppspel av dem, och de, det är ju såklart missräkningar och inte ta sig till slutspel där, men vad betyder det egentligen? Liksom? Jag tror att Häcken kommer ställa ett slagkraftigt lag på benen, och de har också muskler att stärka upp i sommar. De har ju fortfarande inte riktigt hämtat sig efter alla de tappen de hade i fjol av tunga spelare som försvann under den säsongen, och även Elfsborg har ju tappat, men de kommer också kunna ställa ett slagkraftigt. Det, liksom, samtidigt, så det som jag tänker någonstans är ju så här, om i enskilda matcher så kommer de kunna slå MFF, till exempel Borås, när MFF reser till Borås. Visst, då är ju förutsättningarna på förhand jämna, tycker jag, fortfarande, även om MFF har stärkt där. Men det är ju över en hel säsong, så kan jag ju känna att vem ska kunna stå upp mot MFF då med den bredden de har och så. Där, Djurgården är väl där det närmaste då. De ser ju liksom på pappret och där vi är nu ut som den främsta utmanaren av SM-guldet.
Och det är väl inte osannolikt att det blir en cupfinal mellan Djurgården och Malmö FF, som vi vill överens om att den spelas i Stockholm.
Ja, den kan inte sluta någonstans. Men om Daniel Ståhl får bestämma så ska den ju spelas i Malmö. Det är vad han hoppas på i alla fall.
Alltså cupfinalen ska spelas i Stockholm inomhus. Det är ju, det är utgångsläget.
Det står i stadgarna.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Vi går vidare med andra angelägenheter. Martin Olsson fick ytterligare 5 matchers avstängning, alltså 6 totalt, för slaget mot Varbergs Robin Tranberg i kuppen. Fegt av disciplinnämnden, tyckte Tranberg. Vad tycker ni?
Nej, feg kan man, det var väl bland de hårdaste domarna någonsin, så att jag, feg tycker jag inte det.
Han sa det.
Nej, jag tycker det känns som en ganska rimlig dom. När jag läser motiveringen så tycker jag... Jag har svårt att liksom invända mot någonting i motiveringen. Det som man, det är ju ingen kritik mot det här beskedet, men det är väl att det kanske borde finnas en lite tydligare linje i bestraffningar. Vad gäller och hur mycket matcher får man för olika typer av slag? Liksom.
Jag tyckte det var lite fånigt av Varbergsspelarna överhuvudtaget att uttrycka sig på det sättet, om vi säger så. Det här var ju definitivt ett strängt straff. Det var ju rätt intressant. Jag pratade med den vice ordföranden i disciplinnämnden som inte kunde komma på under sina 9 år att hon har haft ett så hårt straff i elitsammanhang. Jag var lite överraskad att det blev så långt, det måste jag säga. Jag trodde väl på 3 matcher, men det, som Fredrik säger, så det finns en logik i hur man motiverar beslutet. Det är ju alltså någonstans en lärdom att elitidrottare måste ta, att har ni fått ett domslut med er, vad ska ni in och böka för? Liksom, man kan inte skylla på känslor alltid, utan liksom lite eftertanke får man väl ha med sig också.
Robin Tromberg kan man väl säga, han har ju inte hatat uppmärksamheten som det här har gett. Nej, han har ju
en stund i ljuset där. Ja. Nej, men det var ett dåligt beslut av Martin Olsson. Det finns ju också en, jag läste upp mellan raderna, eller mellan orden, eller hur ska jag uttrycka det, att det känns inte som att MFF kommer att överklaga där heller. Sen måste det ju nämnas igen då att den här utdragna proceduren, jag pratade med vår vän hockeyexpert Kent Leon Jönsson, liksom där besluten kommer dagen efter och ska det överklagas så är det timmar man har på sig att överklaga. Nu har alltså Malmö 2 veckor på sig att överklaga. Varför? Vad ska de göra under de 2 veckorna? Det är liksom, och då skyller man på att det är rättssäkerhet, men det måste ju vara någon gammal rättssäkerhet från när Boston gick med diligens.
Ja, men det är ju också extra konstigt eftersom det spelas matcher under den tiden. Ja. Då har ju liksom avstängningen redan börjat verkställas.
Ja, teoretiskt skulle det kunna vara så att Riksidrottsnämnden friade honom och då har han missat matcher för att... Ja,
precis.
Annars borde han faktiskt inte vara avstängd under utredningstiden, för domen har inte vunnit laga kraft. Den är intressant i och för sig. Mm.
Nu ska vi prata om svenska herrlandslaget. För i onsdags så presenterade Jon Dahl Tomasson sin första landslagstrupp utan Pontus Jansson. MFFs lagkapten fick frågan men tackade nej. Var det bra eller dåligt för MFF?
Det tror jag var bra för Malmö FF.
Och det, för att?
Därför att Pontus Jansson tycker att det är bra för Malmö FF. Hans lojalitet ligger ju hos framförallt Malmö FF. Om han känner att han blir en bättre spelare av att inte spela i landslaget så kan jag inte göra så mycket annat än att hålla med.
Han hade väl varit en förstärkning i landslaget som det, i grunden måste man väl säga som det ser ut. Men det här är ju någonting Sverige egentligen får betala för. Som jag sagt tidigare när Jan Andersson höll fast vid Granqvist till han nästan inte kunde gå längre. Man har ju slarvat bort flera i mittbackar. Vi har ju pratat om fler tidigare också. Så att jag tror jag Pontus blev lite smickrad ändå. Men jag tror aldrig att han riktigt, riktigt allvarligt övervägde att säga ja. Nu jag tror att han är dels inser att han har väldigt mycket matcher i MFF om allting går som de hoppas och att han också trivs med sitt familjeliv och har en bra tillvaro helt enkelt.
Mm. Det blir lite upprättelse för honom även om Jan Andersson har velat ha med honom in efter också. Då, så att det känns nog bra. Men sen kan jag ju tycka ur ett rent landslagsperspektiv att vägen för Jon Dahl Tomasson att gå nu med tanke på att svenska landslaget ska ta sikte mot VM 2026 är kanske inte att ringa en 33-årig back som spelar i Allsvenskan utan han kanske borde bygga någonting som kan hålla ett decennium framåt då.
Ja, alltså den här, hans första trupp fick man ju lite blandade signaler från just i det avseendet.
Ja, det var verkligen...
Det var Jan Andersson-trupp.
Ja, det var ju lite så med något...
Men några undantag.
Ja, några AIK-undantag.
Jag hade verkligen kunnat se Jan Andersson ta ut Anton Salé. Trots det känns 0% överraskande. Men samtidigt så är man ju också sådär när man sitter och tittar på det att ja, men det är ju de spelarna Sverige har som är de bästa spelarna i stort sett. Men jag tycker ju att Sebastian Anasi skulle varit med i den här truppen. Och jag tycker att Rooney Badger skulle varit med också. Underligt att man kör på med honom i U21.
Jon Dahl, han körde ju liksom han spelade ju ut U21-kortet där ganska hårt och sa att man ska egentligen se det här som 4 landskamper då, U21 parallellt, men ja, jag vet inte.
Nej, men jag skulle säga, jag tror nog det är lite det handlar om att det är liksom lämpligt tillfälle att få se många spelare, att han kanske inte har sett så mycket av svensk landslagsfotboll trots allt på senare år. Så det tror jag, det jag tänkte på nu med tanke på att liksom Ekdal har slutat och Kristoffer Olsson är borta från spel under dystra omständigheter och hoppas verkligen att han kryar på sig. Så det jag framförallt vill säga är nu verkligen att Hugo Larsson går in och är vår nya centralgestalt på mittfältet med tanke på den beskrivning av hur Jon Dahl Tomasson vill spela. För det tycker jag liksom är Hugo Larsson i ett nötskal verkligen att passningar ska gå framåt och det ska vara ett högt uppdrivet tempo. Så det är den stora förändringen jag hoppas att få se verkligen.
Ja, roligt också att han tog tillfället i akt att betona att han inte ville prata om formationer.
Ja. Jag bara väntade på när frågan skulle komma.
Jag såg att det väckte också reaktioner. Nu har Wachner som skrev att man kan inte ställa upp med en känsla på plan. Och det stämmer ju, men jag blev också lite förundrad över hur kan ni vara överraskade av detta?
Det är nog de som inte har varit så mycket i Malmö eller inte följt Malmös nya. I och för sig, Olof Lund tycker jag ändå har brukat, man har ju koll, men han vågade i sig ställa de här frågorna, för de behövde ju ställas kanske också. Mm. Jag tänkte också på de svar Rydström gav till Fredrik här innan, att han sa ju lite samma sak faktiskt. Att det var ju en anledning till att många spelare hade gjort mål, det var för att de dök upp alla möjliga positioner. Men alltså väggarna i förbundskansliet måste ju ha skakat när han sa det.
Ja, han kunde ju...
Alltså inte Rydström utan...
Nej, Thomas sa det, ja precis. Nej, men alltså det man ändå kan, även om man inte vill prata formationer, så kan man ju med en ledning av hans tid i Malmö i alla fall säga att det lär inte bli så mycket 4-4-2.
Jag förstår inte det. Man såg ju hur han ställde upp i Malmö. Det var ju 4-2-3-1 i stort sett uteslutande. Kan man inte bara säga det?
Nej, jag vill inte prata om det.
Nej. Men sen var jag lite fascinerad också över, han uttryckte sig på lite annat sätt, och jag tror det var att han hade svårt att hitta rätt ord för spilleprinciper på engelska. Ja. Det var ju det han använde alltid.
Men det måste han ju ha använt hela tiden i Blackburn, tycker
jag.
Ja, men
han skrivit om det på något sätt.
Ja.
Men jag tycker man kan väl slänga in några sådana dansk-svenska ord.
Ja. Han gjorde vid något tillfälle faktiskt. Ja.
Innan vi avslutar, ska vi ha en följetong som vi ska dra lite vidare, Max. Är det så?
Ja, vi får väl göra det. Nej, men vi kan ge lite besked, och det tycker jag är lite intressant. Och det handlar naturligtvis om för en tid sedan bortgången Bosse Larsson, som ju då så att säga uppmärksammades i samband med begravningen och att han fördes runt på gamla Malmö stadion. Det har ju, kan man väl kanske till viss del förstå, att det har varit svårt att göra något speciellt på de här träningsmatcher och cupmatcher. Men nu är planen den att... det som man kallar supportrarnas stora hyllning till Bosse Larsson kommer att bli den 28 april när Malmö FF möter AIK. Och det enda man kan säga då med det här datumet den 28 april, för att försvara att det dröjer ganska länge, är att Bosse skulle fyllt 80 år den 5 maj. Så det ligger ju ganska nära det, och jag förmodar ju att familj och sånt kommer att vara inbjudna och vara på plats om de så önskar, och det tror jag säkert de gör på den här matchen. MFF spelar för övrigt den 5 maj men borta i Borås. Så att... det ser väl ut som att det blir den stora hyllningsavskedet på stadion till Bosse. Och sen så finns det ju numera då, jag vet inte om personerna är tillsatta, men jag förmodar att de är det, men det finns ju en arbetsgrupp som ska se över hur man ska hylla folk framöver. Och vad jag förstår så finns det som en del av den här planen nu, som ordförande Anders Pålsson uttrycker det, att stadion under sommarens Europaspel kan bära ett annat namn, där Bosse Larsson stadion eller Bo Larsson stadion är ett förslag. Och så får ju då arbetsgruppen titta på olika alternativ. Jag vet inte, någon kanske tycker att han ska heta Bosse och Christer stadion till exempel.
BK-stadion. Är jag förväxlar med Burger King-stadion.
Just det hade varit någonting. Men att det i så fall är en tillfällig förändring under Europaspelet det här året. Och sen ska man ju då på andra sätt fastställa hur man ska hylla. Och det pratas ju om byster och så vidare där. Så får vi se var allt det landar. Men i alla fall någonstans 28 april som utgångsläget är, verkar vara det datum som säkert alla undrar över när det skulle komma.
Och då är det alltså 28 april 2024 och inte?
2024. Och Malmö FF AIK.
Ja. Nog om detta, eller?
Ja.
Ja. Fredrik ser inte ut som han har något att tillägga. Nej. Så då ska han inte behöva göra det.
Nej.
Det här har varit avsnitt nummer 349 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs heter det, ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej, hej.
Hej, hej. Hej.